också jättemycket att jag fått komma hit. Och Ingvar, han är i Kvarnsveden. Vi kunde inte komma till samma gudstjänst. Få dela på oss lite. Vi är så tacksamma att få möta er igen. Och tacka Gud för också er trofasthet. Att stå bakom oss i förböner och stöd och uppmuntran och gästvänlighet och allt vad det är. Tack vänner, vi hade inte kunnat gjort det jobb vi gör utan uppbackning från Korskyrkan Ludvika. Ska jag kolla lite här vad som kommer upp på skärmen. Jag tänkte jag skulle bara berätta lite kort om vad vi står i. Och för er som inte känner till vad vi gör så tar vi lite mission först. Ingvar och jag, vi arbetar alltså i Thailand, i nordöstra hörnet av Thailand. Och hela området, regionen heter Isan. Ni ser det där. Det är inte hela Thailands karta, ni ser bara en bit av den, den som gränsar mot Laos. Där började vi jobba 2013, så det är precis dagarna är det 10 år sedan vi flyttade dit. Ifrån Chiang Mai, norra delen. Och vi jobbar med två ben. Kan vi gå tillbaka igen om det går? Vi jobbar med två ben. Det ena är Child Safe-arbetet som handlar om barns rätt till trygghet. Det här området är ett område som har... där barn inte är trygga, där barn kulturellt inte är värda så mycket. Och föräldrarna på grund av fattigdom under flera generationer lämnar sina barn till farmor som ska ta, eller mormor som ska ta hand om dem, och så arbetar de någon annanstans. Och ibland kommer föräldrarna tillbaka, ibland kommer de inte alls tillbaka. Och då är det den äldre generationen som har hand om dem, och så är de utsatta på det sättet. Och så har vi det andra benet, är då det vi kallar för sida vid sida. Det är det mer församlingsplanterande biten av arbete. Och alltihopa är spännande. Jag tror att Streams of Grace, det är församlingen som startades för, det blir nu 5 år här i december som vi startade församlingen. Och vi är så tacksamma för vad Gud gör. Jag låter bara, det kan bara rulla på bakom här. Så vi har ett team som arbetar tillsammans med oss, både i Child Safe och i församlingsplanteringen. Vi har ett duktigt pastorspar som heter Pastor Boy och Jit, som kommer ifrån Sydthailand, så de är lite... Man kan säga att de är missionärer också, som har flyttat ifrån en kultur till en annan. Och det är utmaningar, precis som det är utmaningar för oss svenskar att jobba i ett annat land. Så är det mycket nytt för dem också, men de gör ett fantastiskt jobb och vi är väldigt, väldigt tacksamma för dem. Och så har vi två evangelister. Och det är Ort och Jakob. Jakob kommer ifrån Laos. Och Ort kommer ifrån Karenfolket, samfolket från västra sidan av Thailand. Som traditionellt, jag ska säga, de är kristna sedan många generationer. Och väldigt hög procent av deras stamfolk är alltså troende. Fastän han har fått haft sin vandring. Ort var på väg in i kriminalitet och sånt innan Gud fick tag i honom. Han hamnade på en bibelskola och så kom han till oss tillsammans med Jakob också. Förra året, och de jobbade hos oss först ett år som praktikanter. Sen erbjöd vi dem att stanna kvar och jobba tillsammans med oss eftersom vårt arbete är rätt omfattande och vi tycker att de kan få lite mer tid att både mogna och en chans att få mer erfarenheter från församlingsbyggande. när Gud öppnade dörren för oss att också plantera en församling, så var det för att vi får ett skriande behov efter, vi hade jobbat då redan i 5 år och vi behövde en moderförsamling. Vi träffade ju människor här och där som var intresserade, ville bli kristna. Så sa de ofta så här, men vart ska ni ta oss någonstans? Vilken församling ska ni ta mig till? Vi hade flera gånger som den frågan ställdes, och varje gång så tittade Ingvar och jag på varandra i liksom sorg i hjärtat. Ja, vart ska vi ta dem någonstans? Där det inte bara blir ett besök utan att det kan bli ett hem, ett andligt hem. Och det här behovet växte, och den här bördan växte inom oss tills en dag vi kapitulerade och sa okej, vi är pensionärer redan och vi vet inte hur många år vi har framför oss, men den här biten får Gud ta hand om. Nu måste vi starta en församling som vi kan utveckla så som Gud vill, med Guds rikes modell så mycket vi kan och så mycket vi förstår, och inte bara en svensk modell eller en amerikansk modell eller modell härifrån och därifrån, utan fråga Gud, vad vill du och hur når vi det här folket och hur kan vi bygga i det här folket efter Guds modell. Så det har varit en stor utmaning för oss. Det har varit mycket att lyssna in, vad säger Gud, och sen gör vi, och människor säger nu är ni tokiga, så det här kan ni inte göra och så vidare. Men vi har fått, det har blivit frukt med att lyda det Gud säger, och så ja, så det bär frukt och vi är tacksamma. Och idag har vi en församling då på över 100, om vi skulle räkna in alla de som känner sig hemma eller har valt Streams of Grace som ett hem, ett andligt hem, så om jag räknar både barnen och de vuxna så är vi idag säkert 130 pers. Och det är bara nåd. Child Safe ser ni lite här av då, hur vi arbetar som med Child Safe-teamet, och ni har kanske hört mer om det förut. Vi har ett par foldrar där nere som ligger bakom ljudkillarna som ni gärna kan ta och titta på. Ett som gäller församlingsplanteringen och ett som gäller Child Safe. I det här området då så är ju barnen väldigt utsatta. Vi säger att det är djävulens skördefält av barn. Vi säger också om det här området att vad det har varit, och det vill vi se en ändring, att det är mycket human trafficking som går igenom hela det här området från Laos, men också från hela det här området. 80% av dem som jobbar med prostitution i Bangkok kommer från det här området. Och det här är alltså barn och ungdomar som skördas ifrån Isan, ifrån Obon-området. Vi vet också att det är hustruexport, skulle jag vilja säga. Ett område där många svenskar bland annat hittar sina fruar. Antingen har de hittat dem online eller så har de varit där och plockat upp dem från någon bordell eller någonting sånt. Och det är också äktenskap här i Sverige som vi säkert kan be för. För det är ofta inte lätt för de här kvinnorna att komma till Sverige. Det finns säkert lyckliga äktenskap också, men många sådana äktenskap går i sönder. Vi jobbar ju med, ja, det som ligger framme just nu på skärmen är en av våra sista fall som vi har genom Child Safe, som vi, den här tjejen hade vi ögonen på under en tid. Och våra team varnade henne, hennes livsstil. Hon var då bara 12 år. Nu är hon 13 och nu har hon fött ett barn. Vi kunde inte hindra henne. Hon valde sin livsstil och det fanns inte vuxna omkring henne som stöttade henne heller. Och så Nu har hon fått ett litet barn, men teamet jobbar med att stötta henne nu. Att försöka motivera henne att fortsätta läsa eller gå i skolan. Motivera lärarna att acceptera henne och ändå funka som mamma och ge mat till sin lilla barn. För hon har ju egentligen inte råd att köpa mjölk, och det är inget som vi rekommenderar heller. Jag vill gärna prisa våra Child Safe Team, som jobbar outtröttligt med att peppa barn att fortsätta skolan, att inte gå med på trycket från de som vill att de ska ut i arbetslivet så fort de är 12 år, utan att läsa färdigt, att åtminstone gå ut high school ungefär då. Vad blir det? 12:an säger vi där ute. Att de åtminstone går ut gymnasiet. För det är lite lättare för dem att ta bra beslut för sina liv om de får läsa färdigt. Så vi stöttar en grupp ungdomar, ungefär 30-talet. Får en liten summa pengar i månaden bara som ett lockbete att hålla sig kvar i skolan. Men som de köper material för skolgången, för resor till och från skolan och så. Skolgången ska vara fri, men den är inte gratis. Och det kan vara tufft för ungdomarna att bara det att de krävs att ha en skoluniform på sig. Som de får betala själva, och många har inte ens råd att köpa sin skoluniform som ändå krävs. Då får ofta mormor låna pengar för att skaffa en skoluniform. Ja, det är bara ett exempel på hur tufft det kan vara. Här rullar det lite bilder på från bageriet som vi startade för kan det vara ett par år sedan nu. Där ungdomarna får komma och baka. Och detta öppnade vi under pandemin. Då var också en tid där många av ungdomarna var deprimerade. De gick ju inte i skolan 2,5 år. Skolorna där var helt stängda. Men vi bad mycket över situationen, och vi kände att både kyrkan skulle vara öppen och Child Safe hade också sin verksamhet, fastän vi fick vara flexibla och arbeta på lite olika sätt. Men under den tiden var det, om du kan stanna bilden lite där, under den tiden var det många av ungdomarna som deppade ihop och hittade en tillflykt i kyrkan där de lärde sig att baka. Bland annat var ju då med några trygga vuxna som fanns hos dem och med dem och såg dem och umgicks. Det är inte alltid det att man kan sitta ner och ha ett samtal liksom, öga mot öga, ansikte mot ansikte. Utan att göra någonting tillsammans kan vara nyttigt och öppna både hjärta och sinnen. Och flera av de här barnen tog sig ur depressionen och liksom den här nedstämdheten och fick hopp. Och en del av dem kom också till tro under den tiden. De bilder som ligger på just nu är från fängelset, och det är ungdomsfängelset i Obon där vi precis har börjat en mer regelbunden verksamhet för ungdomarna som sitter inne. Där de flesta kommer ur, det är alltså vapen, nej inte vapen, det är drog, att man har varit sålt droger. Antingen för att föräldrarna eller morföräldrarna, farföräldrarna tvingar dem till för en inkomst. Vilket det ofta är. Men de här ungdomarna får vi alltså komma in varje månad för att ta tid med dem, sjunga med dem. Och nu det sista är så bakar vi med dem. Det är för att bygga relationer för att sedan kunna, när de kommer ut, redan ha en relation, och vi ska försöka hjälpa att slussa ut dem tillbaka i samhället och vi hoppas på att de ska kunna försonas med sina familjer och få den stöttning de behöver, få en chans i livet. För i Thailand har du suttit i fängelse, ungdomsfängelse eller vilket fängelse som helst, finns det inget hopp, det finns ingen förlåtelse, det finns ingen försoning, utan då det är kört, och de enda som tar emot dem, det är de kriminella. Och det här är någonting vi har en börda för, och våra team har gått med den här bördan i flera år, och nu känner vi att tiden är inne och dörren är öppen för oss att jobba med fängelset. Så det är en av de nyaste grejerna som vi och kyrkan, både kyrkan och Child Safe, jobbar med tillsammans. Och det är spännande. Ingvar och jag blir ju inte yngre, men vi har ett fantastiskt team och Gud använder dem, och vi tackar Gud för både underhåll till arbetet, det stöd som vi behöver. Gud förser och Gud är trofast. Jag kommer inte att prata mer om arbetet. Ni får läsa er till det ni inte vet på de här små foldrarna som finns där bak. Jag skulle bara vilja säga att när Gud kallar så är Gud också trofast. Och det är väl det vittnesbördet både jag och Ingvar vill ge. Att det som Gud initierar är också någonting som Gud betalar. Men han släpper ju inte ner 100-lapparna liksom genom molnen, utan Gud rör vid hjärtan. Och vi tackar Gud för de medel som vi har behövt har också kommit på olika sätt, genom olika församlingar, genom sponsorer, och det sista är det, barnmissionen har också stöttat Child Safe en del öronmärkta grejer, och det tackar vi verkligen Gud för. Det är pengar som kom, som erbjöds när vi precis behövde det, och ett samarbete som vi är tacksamma till Herren för. Det står i Hebreerbrevet 11, och det är en vers vi kanske citerar både Ingvar och jag, och det är att fäderna hade ett vittnesbörd. Och det, jag tänker på, här är många fäder och mödrar. Och vad har vi för vittnesbörd? Där talar det kanske om Abraham och Isak och Jakob. Men det är ett ord också för oss. Vad har vi som fäder och mödrar för vittnesbörd? Vad är det våra barn och barnbarn läser av i våra liv som kan bära dem, som kan bli hopp för dem? Det är en utmaning. Och det är en utmaning som vi gråhåriga eller på väg dit borde bära med oss. Vad har vi med oss? Vad lämnar vi efter oss av evighetsvärde i våra barns liv? Vad ser de? Vad ser de av Gud i våra liv? När jag sökte Gud för den här gudstjänsten så kände jag så tydligt att fokuset, och ni har burit fokuset i lovsången här, på Jesus. Det är Jesus det handlar om. Och när vi ber över så att säga våra liv och vår tjänst och vad Sverige är idag, vad världen är idag, så säger det samma sak. Fokuset. Vad är det vi har våra ögon på? Vad är vi riktade mot? Jesus. Om inte vårt fokus är Jesus så kommer vi att skaka, och våra liv skakar. Och ser våra barn och ungdomar att det är vårt fokus, eller är det pengar? Är det bara yttre saker? Är det prylar? är det våra hus, våra vackra trädgårdar. Visst är det underbart, och jag säger inte att det är fel. Men när svårigheter kommer, om sjukdom kommer, knacka på dörren. Vi har varit lite krassliga här, några knepiga sjukdomar och varit lite drabbade, Ingvar, jag under omgångar under ett par år. Och det känns som vi också behövde skakas om för att också vi skulle hitta kärnan och hitta fokuset. Då blir det bara Jesus. Det är bara Jesus kvar som håller. Förra året vid den här tiden, du låg på lasarettet. Och läkarna kunde inte hitta vad det var för fel. Och man bara kände hur man liksom livsgnistan liksom höll på att ta slut. Och mitt inre bara ropade på Jesus. Jesus, det var precis den enda bönen man hade till slut. Jesus. Jesus. Nu ligger det så mycket kraft i det namnet som man behöver inte så mycket mer. Och så kom läkarna på vad det var, och jag fick liksom livet tillbaka. Och jag hade några parasiter som satt i levern och pyste ut sitt gift som de till slut hittade, den här amöban som satt där. Och har säkert hade suttit där ett par, tre år, och sen plötsligt bara så exploderade i kroppen alldeles innan jag skulle åka tillbaka till Thailand. Så Gud vet ju liksom var du är när du blir så sjuk att du inte kan ta hand om dig själv. God's timing is perfect. Guds tidsplan är perfekt. Vi vill slippa de här lidandena, men Gud vet vad han tillåter och var vi frestas. Men det var en tid som gjorde att att allting annat blev liksom i en dimma och inte viktigt längre, utan det var Jesus bara som blev viktig för mig. Och jag vet att många människor i den här tiden vi skakas i Sverige, det som pågår runt omkring, och det är Ukraina och det är kriminaliteten och det är våldet och det ena och det andra som känns så främmande för oss, och vi kanske börjar vänja oss. Först blir vi chockade och sen så börjar vi vänja oss när liksom vi har levt omgivna av det här mörkret ett tag, så tycker vi inte det är så skrämmande längre. Men så kommer det någonting nytt, jag kommer svinpesten och det ena och det andra liksom, and what's next? Vad är det sen? Och när det var häromdagen jag vaknade upp, och så hade jag bara det här ordet i mitt huvud. Att det är Gud som förbereder säcken. Och jag skrattade lite åt ordet. Varför valde Gud liksom ordet säcken? Och kände att ja, det första när jag frågade, men Gud, säcken, vad menar du? Jo, vinlägen, den är ju en säck. Och vi som Kristi kropp symboliseras ibland som vinlägen. Och vad är det Gud gör? Jo, han förbereder vinlägen för skörden. För vinet som har producerats så ska liksom fylla den här säcken. Gud förbereder församlingen. Och vi, oss som Kristi kropp, för skörden. Och därför känner jag, okej, det kan vara hårt, det kan vara tungt, det kan vara kämpigt. Omkring oss, vi blir rädda, vi blir oroliga för vad som sker. Om vi kan se bortom det, så är det faktiskt så att Gud håller på och förbereder sin kropp, Kristi kropp, församlingen, för den stora skörden. Och då kanske det får kännas lite tufft. Det kanske behöver de onödiga sakerna som vi sysslar med och bär på allt vad det är. Kanske ska få en annan plats i våra liv. Inte en prioritet, utan någonstans ska någonting skalas av. För att det som är viktigt för Gud i den här tiden och för oss som hans familj, hans församling, ska bli en prioritet för oss. Det som är prioritet för Gud, låt det bli vår prioritet. Det gäller inte bara er här hemma, det gäller lika mycket oss ute i Åbon. Därför när vi ser att det knakar och bänder och många församlingar har haft det jobbigt under covid, post-covid. Det har varit många som inte orkar med det. En del församlingar har till och med stängt, och så är det ju Åbon också. Och det är tragiskt, det sörjer vi över. Men vi ska se uppåt, vi ska se framåt. Vad är det Gud gör? Jo, han håller på att göra någonting i oss så att vi är färdiga för att ta emot barnen, bebisarna. Han håller på att tänja våra hjärtan så att våra hjärtan ska bli flexibla, töjbara. Ni vet, när vi blir kristna eller gammelkristna så är det stor risk att hjärtan, det blir trångt i hjärtan efter ett tag. Vi stelnar. Om jag hoppar till nästa metafor, så är det att vi är levande stenar. Byggda upp till ett levande tempel. Men vi är levande stenar, vi är inte döda stenar, vi är inte museiföremål. Som står där på hyllan och dammar igen, utan vi är levande stenar i ett tempel. Vi är inte ett museum. Också ett sånt ord Gud har gett mig sedan jag kom hem. Att dela med de församlingar där vi har varit. Och jag vet att Korskyrkan inte är något museum. Ni är verkligen ett levande tempel med levande stenar. Och det som förenar oss i ett sånt här bygge, det är ju Guds kärlek. Det är Guds kärlek som binder oss tillsammans. Vi kan vara utvecklare och säga att det är Guds nåd också. Men det är Guds kärlek som binder oss tillsammans. Vi är inte bara enskilda stenar, utan vi är sammanfogade till en enda kropp, till ett enda tempel. Alla är behövda. Ingen ser ut som den andra. Vi har alla vår kallelse, vi är alla formade efter Guds hjärta, står det. Han har format våra hjärtan. Han har ju även format oss och sett till att vi ser ut så som vi ser ut. Det står så bra på spegeln där ute. Gud har skapat dig. Någonting sånt där på spegeln på toaletten. Det är Gud som har skapat dig. Och vi ibland tycker synd om oss själva och vi föraktar oss själva. Men Gud älskar dig. Han har gjort dig så som han vill ha dig. Och han har lagt ner just specifika gåvor i ditt liv och i mitt liv. Och varenda en behövs. Vi är inte tegelstenar som är liksom gjutna alla lika. Utan det är han som har format oss. Visst är det vackert? Visst är det vackert? Och där är du en del och jag en del. Och så fogas vi tillsammans i Efeserbrevet står det också att vi fogas tillsammans. Vi är lemmar som är fogade tillsammans. Och växer upp till en avbild av Kristus. Vi är hans kropp. Vi växer upp tillsammans. Här är också ett ord som jag känner Gud har lagt på mitt hjärta för Sverige. Jag vet att det är för där ute också, men nu är jag hemma här. Hesekiel, han togs ju till de här döda benen. Och så skulle han profetera till dem. Och då fogades de tillsammans. Så det blev en enda ett rassel när alla benen kom tillsammans. Vi som lemmar, eller som Kristi kropp, vi behöver sammanfogningen. Och nu tänker jag på en kropp, en biologisk, fysisk kropp. Och jag känner i den här tiden behöver vi vara sammanfogade mer än vi någonsin har varit. Corona ville liksom, djävulens tanke och plan var den här separationen. Individualismen liksom blev allt större i Sverige, över världen överhuvudtaget. För det var en tanke bakom det, men det var inte Guds tanke. Det var andra saker. Gud vände kanske den tiden till. Men djävulens agenda var att separera så att vi är ensamma. Så att vi tror att vi klarar oss ensamma. Att vi klarar oss själva. Vi behöver ingen. Vi klarar det. Vi kan det. Medan Gud säger nej, mer än någonsin behöver ni sammanfogas. Och jag tänker rent biologiskt och så som Gud har skapat oss, så är vi ju en kropp, och varje fog, varje led är mer än ett ben. Om vi tänker bara på knä, så har du alltså två ben här, och du har ett här, och sen har du en knäskål, och alltihopa det här ska funka tillsammans. En led är alltid mer än ett ben. Vi, och sen finns det delar av vissa leder där det finns många ben. Men det är alltid mer än en. Och Gud vill att vi sammanfogas. Att vi inte tappar den här sammanfogningen i församlingen. Vare sig det är hela församlingen eller åtminstone några stycken som du står nära. Eller som du behöver närma dig. För vi behöver varandra. För vi slipar varandra. Och det är viktigt. Vi är inte bra nog ensamma, utan tillsammans, där är vi bäst. När jag var en ny missionär, eller ny på missionsfältet, vi var med OM. Där fick man verkligen uppleva, man lärde känna sig själv. Men man gjorde inte det för att man vandrade ensam, utan för att vi vandrade i team. För att vi jobbade i team. Och ofta med olika nationaliteter. Och plötsligt så ser man vem man är. Och nej, men jag är inte så kärleksfull som jag tror. Det finns vissa människor som man helst inte vill möta, för man tyckte de var så jobbiga. Och så kanske man var tvungen att vara tillsammans. Vi var beroende av varandra i teamen. Och det har gjort det enklare när man lärt sig den läxan. Så har det gjort det enklare när vi senare flyttade vidare ut i olika andra missionsplatser. Då, som Bangladesh, vi fortsatte dit. Då. Sen till Thailand. Men vi upptäcker vilka vi är och våra skavanker när vi speglar oss i andra. När vi möter andra och våra, så att säga, med våra friktioner mellan varandra, så poppar det upp både det ena och det andra. Vi behöver varandra, för då upptäcker vi också den nåd som vi behöver av Gud. Och i den tid som är det lätt att isolera sig. Men Gud säger nej, det är inte min plan. Min plan är kroppen tillsammans. Vi kan inte se hela den bilden idag. Men Gud håller på att göra det. Gud håller på att sammanfoga. Och vi ska inte vara motstridiga. Utan vi ska säga ja, Gud. have your way. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt din tanke om församlingen och våra liv bli som du har tänkt. Jag vet att tiden går. Tack Gud att det finns en klocka där. 12:05. Men jag tänkte igen i morse på det här. Och jag känns som jag läser den här församlingen. Inte varje gång jag varit här, men nästan. I Uppenbarelseboken, det andra kapitlet. Och det här är ju så, ni känner alla till det här ordet. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det här ordet drabbar en, tycker jag, varenda gång man läser det. Men när man ser vad den här församlingen i Efesus, vad de prisades för, var alla deras gärningar. Det står här, jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig, du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Men du har övergett den första kärleken. Gärningarna är viktiga. Men ibland så har vi sagt det. Nej, men vi behöver inte gärningar. Vi är inte frälsta på grund av gärningarna. Ja, det vet vi. Vi är inte frälsta på grund av gärningar. För att vi gör så mycket gott och det andra kan inte frälsa oss. Men ändå säger, och så vänds fokuset här. Men det har jag emot dig. Att du övergett den första kärleken. Och det är den kärleken som måste genomsyra allt vi gör. För sen så står det ju, tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och gör dina första gärningar. Vad var det som skulle ta oss tillbaka? Jo, att göra de första gärningarna. Det som gjorde när vi var kära. När vi var passionerade. Därför så får inte personen för Jesus slockna. Elden får inte slockna. Fokuset får inte vändas någon annanstans. Det är för honom, till honom, genom honom som allt funkar. Därför får vi inte släppa fokuset i den här tiden, genom all tid, ända tills han hämtar oss hem. Det är den elden våra kärl behöver vara. Bränna bort det där onödiga. Det är det vi behöver vara. För att sedan ha någonting att ge. Ända tills han hämtar oss hem. Det är det allra viktigaste. För var och en av oss. För mig. För varje församling i detta land. För Guds folk. Nu. Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. I Psaltaren står det, ett har jag begärt. Det finns många sådana ord som vill locka oss, som ropar på oss att kom tillbaka. Så att du har Guds eld, Guds passion, Guds hjärta i det vi gör, var än Gud har satt oss. Om det är Ludvika. Om det är på Hitachi. Eller om det är Ubon. Eller på Körn. Och Gud hjälp oss. Tack Jesus. Allt har du vunnit för oss. Genom dig har vi allt. Jag ber här att du ska bli vårt allt. Och att i detta, i den vandringen vi också ska hälla ut, ska ge ut, ska leva ut, ska lysa ut dig. Till alla de som törstar, till alla de som hungrar, till alla de som känner att livet är hopplöst, att man inte har något att leva för. Led oss som din kropp. Led oss att möta de människorna, att vara beredda i våra hjärtan att dela dig. Att se dem, att älska dem. Jesus, vi älskar dig.